Isak Faber och El Arillo. De vill ju stilla sitt kontrollbehov varenda dag. Isak Faber och El Arillo, de kan spela.
Mina damer och herrar, hej och välkomna till Kontrollbehov, Sveriges bästa podcast om tv-spel. Och det är inte jag som säger det, utan det är min vän och kollega
Lars Robin Maharaja Larsson Aspo. Här har vi Isak Wahlberg som sitter på andra sidan telefonluren och håller på med sport, det kanske hörs. Hur är läget, Isak?
Ja, det, Hur känns det? Det är bra. Tycker du det är den tonen jag har?
Det är ju den tonen du har.
Mina damer och herrar, hej och välkomna till dagens drabbning här på Anfield Road.
Exakt!
Ja, jo, tack.
Åh nej! Nu fick jag visshet i det. Vi kan inte ha en sportpodds-ton.
Jag är ju en sportpodds-kille.
Så jag vet. Jag får helt enkelt komma med den... har aldrig fått ligga töntig kille-podd-feelingen istället.
Det tror jag gör helt naturligt. Det gör du nog helt naturligt, ja. Det är skönt att sjukdomsinsikten finns där i alla fall.
Det finns ju någon snubbe på IGN, jag vet inte om han jobbar där längre, men han är så svinbiffig, tränad kille. Och jag tror han hade mycket så här e-sports coverage, typ Overwatch och grejer. Och man hörde att så här, okej, du har kollat på amerikansk fotboll bara under din uppväxt. För han gjorde tv-spels, liksom reportingen, verkligen så där som de gör.
Ja.
We got it, word. Du vet, han pratar så där som en amerikansk, alltså som Arnold Schwarzenegger, fast inte österrikisk.
Jag förstår.
Äckligt, säger jag. Det där tycker jag inte om.
Nej.
Det där får vi sluta med.
Bra.
Ja, tv-spel då. Har de kommit en lång bit, eller?
Du, de har kommit en riktigt lång bit. Det är inte bara Pac-Man längre.
Just det. Ja, vi har ju en svensk podd med karaktär om tv-spel här. Och ni ska ju höja er Patreon. Annars lägger vi ner podden till jul. Eller efter jul, för att årets julklapp är ju såklart Kontrollbehov. Kan du inte berätta lite om vår Patreon, Isak Wahlberg? Folk vill höra mer om den, tror jag.
Vi har ju en Patreon där man betalar pengar för att få lite fördelar i denna värld som är Kontrollbehovs värld. Och dels så får man ju podden direkt när den släpps. Och då är den också lite längre och oklippt. Vilket betyder att vi har ett litet sladdrigt försnack på sådär en 5-12 minuter beroende på dagsform och tidspress. Mm. Där vi pratar om lite hur vi mår. Ibland så går vi till direkta personangrepp mot varandra. Det kan vara vad som helst. Så det är ju lite kul. Man får en före alla andra. Man får lite mer. Och sen får man ju framförallt också en extra podd i månaden under parollen KB++. Och som ett ytterligare litet bonuspaket när man är Patreon. Så över jul och nyår och över sommarmånaderna så behöver man ju faktiskt vara Patreon för att få exklusivt material. Så att om du inte har varit Patreon innan så finns det ju en hel del gammalt gotte som är då Patreon-exklusivt. Bland annat gjorde vi 4 specialer här i somras. Vi gick igenom våra mid-year gotus. Jag hade ett ensamprogram om fiskemekaniken och dess plats i spelvärlden. Hyperspecifikt såklart, och jag kommer fan inte ihåg vad du gjorde. Det var något annat röret.
Jag kommer inte heller ihåg vad jag gjorde, men jag vet att jag har gjort ett avsnitt om bara Zelda-spel. Jag har gått igenom typ alla Zelda-spel. Och nu kommer ni också om några veckor bara, vi har redan spelat in det, Jonte Tengvall, komikern, konstige mannen, känd från eftersnacksgruppen. Han listar sina mest obskyra konstiga spel med kortmekanik. Det blev ett rörigt och väldigt trevligt avsnitt som kommer ut inom kort.
Ja, det var roligt.
Om Patreon.
Ja, då har det väl blivit dags för vårt klassiska segment Nyheter.
Jag tänkte börja med att prata om gubbar som slutar på jobbet.
Ja, tack.
Men om du har hört.
Jo, det har jag hört. Vår vän, heter han Jim Ryan. Det låter som ett AI-genererat chefsnamn.
Det låter som en skurk i Bioshock. Heter han inte typ det?
Jo, det är
heter han inte Jim Ryan?
Nej, det heter han. Men
exakt. Det är tvenne gubbar som säger upp sig. Bland annat då Jim Ryan som är PlayStations CEO. Han försvinner från den positionen i mars nästa år. Och då har han varit 30 år på Sony och PlayStation totalt. Vilket är sjukt. Vilken jävla tenure alltså. Otroligt.
Verkligen.
Han har sett många ups och några downs, men fan, mest ups alltså. Bra jobbat.
Ja,
och då är det grejer. Då Ja, de får en interim CEO som är en japan som heter Hiroki Totoki. Och det han säger, han är ju britt, den här snubben, Jim Ryan. Han är ju liksom, han är ju inte alls lika rockstjärnig som Yves eller Phil eller what have you. Han är ju, nej, så jävla, precis. Man känner ju igen honom, för man har ju sett honom på några keynotes, men han ser ju verkligen ut som en stålarbetare från Sheffield liksom. Han är ju från England och han har då tydligen difficulties in striking the right balance between his home in the UK and his job in the US. Låter som ett jävla jobbigt jobb. Jobbig, ja, pendling.
Han har väl också tjänat tillräckligt mycket pengar.
Alltså, så här, han har gjort.
Han är ju klar, ja, också. Det, han behöver ju inte hålla på. Det kan ju, jag hoppas att, nej, det liksom precis, är det. Det är ändå, unnar jag den typen av... Jag unnar ingen att bli så rik som Jim Ryan har blivit egentligen. Men jag unnar honom att lägga ner tidigt då i alla fall. Precis. Att liksom få återgå till att vara en människa och inte vara en företagsmaskin.
Han började 94 då, när det hette Sony Computer Entertainment Europe. Ja, vi får se. Vad är det Herman Hulst det? Är han liksom Sony Interactive Entertainment snubbe? Är det det han är?
Ja, nej, det var det där jag också undrade över. Det är lite oklart. Vad heter han obehagliga som pratar om SSD-disken där inför,
ja,
launch?
Han, ja, han är ju arkitekten bakom det. Jag tror, ja, att han vad fan var det han heter nu då? Han är ju jätte läskig. Herman är ju head of PlayStation Studios, så är det.
Just det. Men alltså,
de
har vi
studiosarna.
Ska vi fastslå om vi tycker att det är bra eller dåligt att det finns en rockstjärna? Alltså, jag kan ju tycka att det finns något.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Någonting härligt i liksom PlayStations sutiga liksom, ja, stil. Nintendo har ju ändå liksom alltid, Nintendo har ju ändå alltid frontat. De har ju liksom en farbror som ska stå och knäppa med fingrarna. Det har, ja, de ju ändå. Det har ju inte PlayStation på det sättet.
De hade Reggie, de hade Iwata, de har alltid haft Shiggy.
Ja.
Nej, det är sant. De känns ju mycket mer som consumer electronics brand liksom, överlag, allt som Sony tar i liksom.
Ja.
Nej, det kanske är bra att de är att de inte har en pigg ung kvinna, men det är kanske det de ska ha.
Ja, men det de kanske de skulle ha, men de ska inte ha en ny gubbe, för jag säger det nu, jag är ändå trött på Phil är jag ju.
Att, ja, gud ja. Phil är man ju trött på. Det vänder ju snabbt alltså.
Ja.
T-shirtarna var ju kul, men nu är man ju trött på honom. Han är ju one of the bad guys nu, känns som nästan.
Lite så. Ja, skitsamma. Gå ut till nästa gubbe då.
Ja, det var gubbe nummer ett. Gubbe nummer två är Glenn Schofield.
Just det, mannen gjorde Callisto Protocol, eller hur?
Exakt. Co-createde ju Dead Space.
Just.
Startade Striking Distance Studio då, som det hette. Där de då har gjort Callisto Protocol, som inte sålde så mycket som de ville, och nu slutar han då. He has decided to pursue new opportunities. Han har gått frivilligt alltså, och även COO och CFO drar, så det blir väl lite change of people överlag. Och för 2 månader sedan så sparkade de ju 30 pers på den här studion. De är ju en subsidiary av det här företaget som heter Krafton, som är ett sydkoreanskt företag. Det är de som är PUBG-folket. Det var ju, Callisto var ju ett PUBG-universe-spel på en punkt. Just det. Men vi får väl se. Alltså, Callisto Protocol är ju nu på PS Plus då, den här månaden tydligen.
Ja.
Och det är ju ett spel man borde prova. Det passar ju ypperligt när det börjar krypa mot Halloween. Det är ju faktiskt ett riktigt bra spel. Jag kan tänka mig nu när det är patchat och klart så är det säkert väldigt mycket bättre än det var. Man ska ju såklart spela Dead Space Remaken om man inte spelat någon av dem. Men det kan vara worth checking out. Men lycka till då, Glenn, och tack för allt, Jim.
Ja.
We barely knew ye, som vanligt.
Ja. Jag kan fortsätta då prata om en annan gubbe. Yngre dock, ska sägas. Men dock en gubbe.
Är det Isak Wahlberg?
Nej, men då säger jag till dig Cameron Monaghan. Vet du om det är?
Jajamän.
Ja, berätta för oss då.
Det är ju Mr. Cal Kestis himself.
Det är Mr. Cal Kestis himself som har suttit då på en sån här panel under Ocala Comic Con. Star Wars Jedi Game Series panel, där han då berättar ja, rakt upp och ner. We're working on a third, Monaghan said. We're in the process of doing it right now. That's a big undertaking and there have been some conversations so far. Hopefully all the things are said and done. We'll be able to go in and make something really cool for you guys again. Så det kommer ju ett tredje spel i serien då. Bekräftar ju han. Det här är ju unannounced sen innan. Så att det kommer ju bakvägen. Jag vet inte om det är med flit det dyker upp eller...
Ja, och även hon som spelar Marin då, Tina Ivlev, sitter ju tydligen bredvid då och nickar entusiastiskt.
Ja.
När han pratar om det här. Det är ju skitkonstigt att prata om det här eftersom du inte ens har fucking startat kanske årets bästa spel, Jedi Survivor, än.
Nej, nej, precis.
Men... ja, man kan lyssna på spoilercasten som finns för Patreons, som vi släppte här om sistens. Och jag är inte förvånad, kan jag säga, över att det kommer ett tredje spel. Och det tror jag ingen är som har sett storyn hela vägen igenom.
Nej, precis. Så det är ju Stig Amundsen då, som har ju varit... ja, han har ju lämnat Respawn, ska jag säga. Man var director för serien och han har ju sagt att han alltid velat se det här som en trilogi och sådär. Och det känns för liksom... klassiskt i Star Wars-sammanhang att göra en trilogi också. Sådär. Så det är väl ingen, kommer inte som någon chock, men det är väl ändå kul för att det här kan ju faktiskt med facit på hand sen när trean kommer, jag ska väl inte säga för mycket, men det här skulle ju verkligen kunna bli en av de bästa spelserierna i liksom världshistorien om man ser över tre spel sådär.
Jag skulle säga att de redan är väldigt på väg faktiskt. Alltså de är där uppe med Arkham-serien skulle jag nästan säga. Och som inte riktigt sticked the landing kanske med Knight. Så bra är de nu liksom som det var. Typ när var det? 2011 kanske. När Arkham City släpptes.
Precis.
Så, att så att... de är verkligen där. Ja. Jävligt coolt. Och alltså premissen när det andra spelet slutar är ju sjukt intressant och ganska oväntat liksom för min del, så att det är, ja, fan, du måste spela det spelet, Isak.
Ja, men jag börjar då. Nej, men så fort
inte klar med Baldur's Gate.
Nej, det går ju inte, det var ju 8 år. Men jag spelar på, men det får vi komma till sen. Gå vidare med nästa nyhet.
Ja, det ska jag göra, men fan vad kul med en trea, hurra. Okej, nu har vi fått det då mer... det verkar ju nu som att Microsoft inom bara veckor kommer att äga Activision Blizzard. Nu verkar det vara på upploppet. De har ju nu gått ut... Det här pratade vi om för några veckor sedan. Det här med att de försöker lösa den här cloud gaming rights-grejen. Och nu har det kommit fram då ett förslag. Och det är ju då britter som har... en varningens finger uppe. Det är det här Competitions and Markets Authority i England som de försöker övertyga. Och de säger nu att our concerns have been substantially addressed genom då det här som vi pratade om, att det nu är officiellt att Ubisoft kommer liksom, de kommer stycka av cloud gaming servicen, cloud gaming rights grejen från Activision Blizzard, och det kommer Ubisoft få hålla i och agera som om Activision vore liksom ett eget företag som det hade gjort förut. Yv har en get där, så nu får han hålla i det. Och det kommer innebära att Microsoft kommer behöva gå till Ubisoft och liksom köpa rättigheterna att ha sina egna spel på sin egen molnplattform. Vilket är lite av en mindfuck, men så kommer det bli. Och de kommer ju då inte kunna säga nej, PlayStation får inte göra det här, utan det kommer vara upp till Ubisoft. Och Ubisoft kommer ju vilja tjäna pengar på allt möjligt de kan. Så jävligt intressant att Ubisoft helt plötsligt då är en spelare i det här molnracet. Jävligt kul.
Ja, det är väldigt märkligt såklart. Men ja, jag tycker ingenting om molnet förrän det känns som att det funkar. Så säger jag. Det är mina tusens.
Det är ju det här, det liksom skapar ju tankar om vad Microsoft anser vara viktigast i det här köpet. Och de diskuterar om det i den här artikeln från Polygon. Där det är liksom att så här, antagligen så tänker ju, alltså det här innebär ju också att de köpte ju King också när de köpte det här, alltså den här mobilspels Candy Crush företaget. Man tänker att så här, det är så här, cloud gaming har inte liksom performat som de har tänkt. Det är inte där än. Det kommer ju såklart, det vet vi alla. Men alltså mobilspelsmarknaden kommer ju vara lukrativ hur jävla länge som helst och är redan det. Så de tänker väl att det där får vi stycka av helt enkelt, det är värt det. Och så kanske de tänker att COD och King är liksom grejen. Det är intressant att de verkligen ändå lite kastar cloud gaming lite åt sidan här och säger att det där får lösa sig då liksom.
Ja.
Man trodde ju att Microsoft var verkligen all in med xCloud och allting, men tydligen är det inte lika viktigt för dem som vissa andra saker. Men om några veckor så vet vi i alla fall. Och då sitter Phil där med them card monies och rullar i dem.
Jag ska fortsätta i Xbox förehavande, och det här är bara något märkligt litet liksom missförstånd som har skett på något vis. De har ju varit med på Tokyo Game Show som ett sätt att liksom stärka sina aktier i Japan. Och där då bland annat så presenterades ju att Octopath Traveler 2 kommer till Xbox och Windows. Och nu i samband med det här så har de också då listat Octopath Traveler 2 till Game Pass.
Okej.
Och nu har de gått in och sagt "We've removed the mention of Octopath Traveler 2 coming to Xbox Game Pass, which was included in error. Octopath Traveler 2 will arrive on Xbox platforms in 2024." Så det är liksom lite oklart här vad som har hänt, tycker jag. Jag tycker bara det var en intressant liten tidbit.
Okay, så de har hållit på och wheelat och dealat och kanske inte fått igenom det, eller?
Nej, jag vet inte. Jag bara tycker det verkar så konstigt att det liksom är ju... De råkar ju inte skriva. Det känns som en så konstig sak att råka skriva. För att när de säger då att det kommer till Xbox-plattformar i 2024 och inte specifikt Game Pass, då känns det inte som att det kommer till Game Pass då.
Nej.
Nej.
Fy fan, vad weird.
Jag bara lite sladdrigt bara. Jag tyckte det var intressant. För att jag tycker att det ändå hade varit ett... Det är ju typ ett perfekt Game Pass-spel också. Ändå så här nytt. Nyligen släppt, högprofilerat, men kanske inte det folk vill lägga 600-700 spänn på, liksom. Men så här, jag hade blivit glad.
Ja, alltså Game Pass, ett spel på Game Pass är alltid en win för oss med Game Pass. Men det känns ju lite som ett bevis på att Xbox skickar B-laget lite till Japan och hålla på med såna här grejer. Alltså, ja, vad var det här för jävla konstig grej? Det känns
märkligt bara.
Bonkers. Det känns som någon har bara gjort ett fel. Skrivit en sak fel. Liksom. Någon praktikant.
Ja, men något sånt.
Jag bo vet i fan. Något poddhotell. Liksom.
Poddhotell.
Fan, hatar vi Xbox nu eller?
Jag tror att vi är tillbaka till Xbox. Ja, men jag vet inte, tycker vi om några? Det är frågan.
Ja, jag vet inte fan. PC kanske. PC, punkt.
PC kanske vi tycker om, ja. Det tror jag. Jag tycker om PC.
Ja, PC är numera proud sponsor. Ja. This thing.
Master Race. Gå vidare.
Ja, vi har pratat om Unity väldigt mycket. Jag ska inte prata mer om just Unity. Alla vet att de har ju skitit i det blå skåpet och det går ju ett helvete för dem. Folk migrerar, flyr som råttor. Det är roligt att i som en steg i det här, så i tisdag så gick utvecklarna av Terraria, du vet det här konstiga Minecraft fast 2D-spelet,
ja,
ut och sa att de kommer donera $200,000 till två såna här open source game development engines. Nämligen Godot och FNA. Bara för att typ jävlas med Unity.
Ja.
Så de tar liksom, ja, de här pengarna, vi har sålt skitmycket. De är ju inte på Unity tydligen, utan de är ju på något helt annat framework som verkar helt weird.
Ja,
men de säger ju att så här, ja, hade vi varit på Unity hade det här varit vad ni fick betalt typ. Och då ger vi det till era direkta konkurrenter. Så här skriver de: The flippant manner with which years of trust cultivated by Unity were cast aside for yet another way to squeeze publishers, studios and gamers is the saddest part. It pushes things into the tragedy category, a cautionary tale the industry will not soon forget. Jävla sjukt att sitta på något board meeting och ändå ta det här beslutet att så här, nu jävlas vi med dem.
Ja.
Ja, de ska även donera $1,000 varje månad till den här studion, studiosarna, going forward.
Jaha,
hur jävla mycket pengar tjänar de på Terraria?
Ofantliga mängder.
Hur stort är det? Varför spelar folk Terraria, Isak?
Ja, men det vet ju inte vi. Men det är ju ett sånt spel som folk spelar och har spelat hur länge som helst. Det är ju ett av de spelen som bara säger, ja, vi gjorde världens bästa spel, så fortsätter vi göra det bättre. För liksom de här.
Men varför spelar man inte Stardew Valley eller Minecraft eller liksom Jedi Survivor? Varför spelar man Terraria? Get a grip, people. Vad fan? Ja,
det är inte för oss. Vi är för gamla.
Nej, vi är för gamla. Sorry.
Jag kan gå vidare till ytterligare ett storföretag som tar tveksamma beslut. Vill du det?
Mm.
Det är då
alltid
Epic som berättar att de gör sig av med 830 anställda, vilket är någonstans runt 16% av alla som jobbar för dem.
Det är helt sjukt. Alltså Fortnite Epic.
Fortnite Epic.
Sjukt alltså.
Unreal Engine Epic.
Mm.
Och ja, de säger helt enkelt att we're spending way more money than we earn. Sen så ska man för det här då säga att Epic is divesting music service platform Bandcamp and will spin off most of Super Awesome, a kid-safe technology company. Both were acquired in 2022 and 2020. Okay. Respectively, around 250 people are leaving Epic through the divestitures of Bandcamp and Super Awesome. Så det är ju delvis ett resultat av att de har varit inne i en sväng som de vill sluta vara inne i. Men det är ju fortfarande en, vad är det då, 600 pers från Epic som försvinner. Vilket känns ju liksom helt absurt. För att det här händer ju samtidigt som de också höjer priset på Weebucks exempelvis.
Men är det här liksom en indikation på att Fortnite börjar dö lite, lite sådär low key, eller?
Jag vet inte.
Jag har inte hört så mycket om hur det går för Fortnite. Det känns ju bara som det tickar på.
Ja.
Men någon gång måste det ju tappa lite liksom. Spelar alla kids en Lies of P nu istället kanske?
Ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det är ju märkligt. Men något verkar ju hända där då. Bara,
men det blir väl så där också när man, ja, men när de blir världens största företag så pass fort som det gick ändå liksom, eller de blev ju liksom världens största spel så jävla fort. Det är klart att de säkert kastar pengar runt sig bara för att det känns som det är dags, det är tiden att växa då liksom.
Ja,
det,
men lite
bara är naturligt
så.
Det här.
Lite så. Eller att det bara är så, det behövs inte. Alltså det är liksom så här, bara, det, alltså man, så här, det är ju mörkt att säga, men man kan ju förstå att en styrelse sitter och säger så här, ni vet att vi har en sedelpress, va? Vad behöver vi för att få sedelpressen att funka? Vi behöver liksom inte ha ett fikarum och ett liksom kattdagis här på arbetsplatsen, utan sedelpressen räcker gott.
Sitt på golvet bredvid sedelpressen bara.
Ja, och få make it spill. Ja. Men så var det med den saken.
Ja, men,
det är en mörk värld vi lever i.
Jag har en nyhet kvar, men den kommer jag låta dig ta för att det känns fel för mig att ta den.
Har du bara en nyhet kvar? Också.
Ja, du hade tagit några mina redan.
Ja, jag har några till. Det här har ju aldrig hänt innan, så jag kommer gona mig i det.
Ja, gona du.
Först och främst har du ju släppt ett nytt Elder Scrolls-spel. Har du kollat på det?
Jag såg det blinka förbi, men det lät som det var clickbait, så jag sket i det.
Ja, de har släppt ett mobilspel som är typ Fallout Shelter fast i Skyrim-stil. Så att, det heter då The Elder Scrolls Castle appeared with little fanfare on Google Play today. It's listed as early access on the Google Play page, but it's currently free to download and play on Android devices. Per the Google listing, Castle is a new mobile game that puts you in the control of your very own castle and dynasty. Oversee your subjects as the years come and go, families grow, and new rulers take the throne. Bara märkligt att det bara dök upp, tycker jag ju.
Ja, och ska man vara ärlig, lite av clickbait kanske. Eller?
Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är ju bara en märklig sak att det inte har nämnts.
Nej, men det känns väl som att de har väl den där för Fallout Shelter. Ja, de har väl den där, så bara reskinnar de det, typ, eller?
Ja, jag tror det. Så här sa Todd Howard tydligen för ett år sedan. We have a new mobile game that we're working on. And that we haven't announced yet. That I am in love with. Ja.
Okej. Okay. Please play Starfield instead.
Ja, jag vet fan. Så det var det. Sen så har jag två nyheter kvar. Dels så har vi fått reda på att Dave the Diver-studion har berättat att det kommer ett nytt spel.
Oj, ett helt nytt spel?
Ja. Mint Rockets Next... Nej, Mint Rockets Next Game is Nakwon Last Paradise, which sounds anything but casual. It's described as a third-person zombie apocalypse stealth survivor game in which you experience a new form of post-apocalypse life we've never seen before.
Nu blir jag intresserad. Det här låter ju bra.
Ja, det ser liksom fullst. Alltså det är liksom det ser liksom helt annorlunda ut. Det är så jävla freaky. Att de bara gör så här, är det över det här istället?
Ja, det ser ut som typ Zombie U liksom.
Ja, ja.
Vad fan.
Ja, nej. Okay. Väldigt märkligt.
Explore extraction, survival and gather resources from the PvPvE city where zombies and survivors coexist to survive. Okej.
Okay. Det är ju liksom helt annorlunda.
Jag är på.
Ja, jag är ju super och sugen. Det är såklart hemskt att det är det här de gör. Men skitsamma.
Det står zombies. Kommer snart på Steam.
Ja.
Frågan är om det är liksom, kommer de göra en två bra spel på samma år-grej? Kan inte komma i år väl?
Jag vet inte. Men sen
det ser ut som Zombie U i alla fall.
Ja, det gör det. Och här kommer årets viktigaste nyhet. Counter-Strike 2 just officially launched.
Det var väl fint att jag inte tog den?
Det var fint. Vi pratade om det här i våras. Det är ju liksom det är någon slags mer ett 2.0 än att det är CS2. Men de har gjort om lite grejer och uppdaterat lite grejer och fixat lite grejer och sådär. Jag får väl hoppa in och spela det vad det lider. Jag spelade ju faktiskt CS med Lisa Dahlin på stream här för någon vecka sedan. Var klappusel. Otroligt stört var det.
Okej. Okay. Sämre än Lisa?
Nej, men marginellt bättre än Lisa. Men vi spelade ju en massa bra människor. Så vi mötte folk som var mycket... vi spelade mot folk som var för bra. Så det spelar ingen roll att jag är marginellt bättre än Lisa när motståndarna är dubbelt så bra som mig. Det var ju där skon klämde, skulle jag säga.
Det är så här, man kan inte spela de där spelen liksom. Folk lever ju i dem. Det går ju inte att hoppa in.
Nej, det är väldigt svårt. Det brukar ju ta liksom, det tar ju 3-4 kvällar att liksom komma in i det. Sen är man ju lite tillbaks så. Men det var en vidrig upplevelse. Men jag får spela Counter-Strike 2, sätter det på nummer 1 på GOTY och sen är det här året klart. Skönt för mig.
Ja, det är ju free to download, free to play. Och det är ju den här, du pratar ju om den här subtick-updates-grejen.
Just
att den uppdaterar musen oftare, eller hur var det?
Ja, det var något sånt. Det har jag ju helt glömt själv såklart. Men det var ju
det är sånt. Mer accurate i alla fall. Så man kan köpa en ännu högre DPI-mus och en ännu så här 7000 hertz-skärm. Och vara king of the court.
Ungefär så.
Fjärde releasen, verkar det som. 2000, 2004, 2012 kom CSGO. Så det var väl dags, eller?
Ja, det var väl dags. Men de har ju hållit på med det så länge. Så att det är ju mer ett work in progress. Då ska du berätta för mig vad det är som släpps. Nej, det ska inte. Det är pinnen först, fan.
Just det, har ni ju talat om pinnen gott folk? This Week in Gaming, TWIG, Twig, pinnen på svenska.
Ja.
Jag tror att vi har poddat september nummer 29 någon annan gång alltså.
Aj, vet du vad? Igen. Det är nog tredje veckan på raken du säger det också. Och med ja, det så säger jag, är det dags att mygga av pinnen?
Eller är det dags att vi bara spelar in på söndagar istället så att det här aldrig händer igen? Fast det går, nej, men, så funkar ju inte tid
heller. Jag tycker att vi tar bort pinnen nu och sen så får du komma på ett nytt segment som ersätter pinnen.
Okej. Bra. Det kan faktiskt vara en idé faktiskt.
Det här blir
den sista pinnen.
Det här blir den sista pinnen.
Njut av den nu då, gott folk. För här kommer den. För 14 år sedan, 2009, till Nintendo Wii, då kom det här konstiga spin-off-spelet Dead Space Extraction. Där man spelar liksom det som Blue Shift var till Half-Life. Att det är en, så här, en annan vy på Dead Space-grejerna. En Wii-exklusiv rail shooter som tydligen ska vara bra. Som jag inte har spelat. Det här borde jag fan prova. Nu måste jag köpa en Wii också. Fan.
Absurd.
Ja, det var i alla fall 14 år sedan. 23 år sedan, 2000, till PlayStation. Dino Crisis 2. Vilken grej, va? Dino Crisis. Bring it back. Och det känns som jag säger det här spelet. Någonting i den här franchisen varje vecka. För 24 år sedan, 1999, Tony Hawk's Pro Skater till PlayStation.
Nice.
Har jag inte sagt det varje gång?
Nästan. Jo, men typ.
Det är Tony Hawk-spel varje år. Det
var Tony Hawk-spel förra veckan också i alla fall.
Eller hur? Men då var det tvåan.
Ja, men
ändå. Och för 27 år sedan, 1996, då kom Nintendo 64 ut i USA. Men inte i Europa. Vi fick vänta ännu längre. Men för er som kanske sitter i USA, det finns väl en och en halv människa som sitter i USA och lyssnar på det här. Grattis, nu kan ni fira 27-årsdagen. Gå ut och ta en drink, kanske. En piña colada.
Prisa gudarna, pinnen är över.
Pinnen colada. Länge lever pinnen, säger jag. Skriv i kommentarerna som inte finns om ni vill ha tillbaka den.
Fuck off, pinnen.
Okej, då går vi vidare till släppen då. Relevanta tv-spel.
Relevant. Kommer. Nu, vad är det som sker? Det kommer väl något stort snart? Det var ju två veckor sedan något stort kom.
Ja, ja. Nu börjar det hända grejer. Idag är det den 29, nummer 29. Och du ska ju faktiskt... du postade ju en review igår på eftersnacksgruppen.
Ja.
Av Cocoon, som kommer idag.
Exakt.
Till Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One och Series X och S. Puzzle Adventure från Geometric Interactive och Annapurna. Och det är ju han, Jeppe Karlsson, som var med. Han har varit med och gjort Inside och Limbo.
Ja.
Och det ska tydligen vara svinbra.
Ja. Roligt.
Och det ser ju svin intressant ut, tycker jag. Det är precis det här som jag vill ha just nu. Något som verkligen rensar paletten lite grann. Ett pusselspel i olika dimensioner och världar. Och det ser
utmärkt Game Pass-spel såklart.
Ja, men är inte på Game Pass verkar det som, tyvärr.
Det var ju någon som skrev det i eftersnacksgruppen.
Ja, men jag var inne och kollade nu. Finns inget coming on Game Pass, finns bara i storen. Det här kanske jag får revidera då, men det verkar inte komma. Men ja, det kommer att kosta 250 spänn eller någonting kanske. Vi får se mer om detta. Jag försökte hitta
kommer,
det.
Jag sa ju det här som nyhet förra veckan. Det kommer visst på Game Pass.
Har du googlat det?
Ja, Xbox egna sida här. Kommer oktober nummer 3 på tisdag.
Ah, okej. Okay. Så det kommer sent till Game
Pass. Nej, september nummer 29. Förlåt, kommer ju för fan idag.
Vad fan, det står ju inte på listan. Det står inte på Game Pass-listan.
Jag är inne
kommer
på Xbox.
Kommer det bara till...
Inne på Xbox vad, kan det Wire. Vara att...
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Kan det vara så att det bara kommer till PC Game Pass kanske?
Konsol plus PC.
Så skulle det kunna vara. Weird. Okej.
Du hade fel. Sackigt.
Det här blir en följetong. Jag kommer ha rätt. Det kommer inte finnas. Det kommer inte komma alls till Game Pass.
Nej. Spelet vidare. Finns inte.
För er som är sugna på lite strupgubbe med näbb och bara sitter på en PS5 så kommer Scorn ut till PS5 den 3, nummer 3 alltså, oktober. Survivor Horror från Ebb Software och Kepler Interactive. Spelade inte, för det är skitdåligt. Men strupgubbe med näbb är ändå lite av en klassiker i podden skulle jag säga.
Ja, det är ju starkt. En stark formulering, det måste man säga.
Ja. Och det är verkligen den korrekta beskrivelsen av vad fan han är. Jävla vad konstigt det här spelet är. Jag måste nästan gå tillbaka bara för att få... Det är så här Battle of Wonderworld. Att jag vill tillbaka bara för att... Så här, upplevde jag rätt? Var det så jävla konstigt och dåligt som jag trodde? Och det var det. Samma dag, 3, Lamplighters League.
Just,
kommer ut
kommer
till
Game
Windows...
Pass.
Kommer säkert inte till Game Pass.
Jo, det
Windows,
gör det. Jag
Xbox
såg det
One
precis
och Series X.
Xbox Wire.
Ja, jag vet. Det har jag sett i listan som finns på Game Pass nämligen. Där inte Cocoon är med. Men det är alltså Turn-Based Strategy från Harebrained Schemes och Paradox. Så intressant. Och sen då 5 oktober då kommer Assassin's Creed Mirage ut till Windows, PS4, PS5, Xbox One, Series X och S. Alltså cross-platform fortfarande. Sjukt. Det ska ju då även gå att spela på iPhone nästa år.
Ja.
Vilket är helt stört. Action Adventure från Ubisoft, Bordeaux och Ubisoft. Det kommer vi också ta upp nu i IGN, där jag redan har valt min siffra, för jag får välja först nu, för jag ligger så jävla efter.
Okay.
6 kommer då Detective Pikachu Returns ut till Switch, Adventure från Game Freak och The Pokémon Company, och Nintendo ser ju fruktansvärt dåligt ut.
Ja.
Och samma dag för er hockeyfantaster där ute, NHL 24 kommer den 6 till PS4, PS5, Xbox One och Series X och S. Sports från EA Vancouver och EA Sports. Det var en del spel som släpptes ändå.
Ska vi göra IGN nu då? Berätta vad du har fnulat ut. Du har alltså lagt tid på det här.
Vi får ju gå igenom först att Phantom Liberty kom ut, fick en 9 på IGN, vilket både du och gruppen trodde, eftersom gruppen tar rygg på dig och är jävla fegisar och inte har ett eget psyke och tänker inte själva. Jag trodde en 10, det är säkert en 10. Det verkar vara en 10. Men okej. Okay.
Jag hade inte glömt bort att jag hade rätt på den.
Ni har båda nu då 7 och jag har 3. Så ni har hälften rätt av alla och jag.
Men vet du vad det handlar om nu? Du liksom, du är helt inne i fel. Alltså det här är ett mindgame för dig nu bara. Du är som Djurgården i derbyn. Det liksom handlar inte om förmåga att prestera.
Nej,
längre, utan det handlar om att get your head straight, och det klarar du inte av. Get your head in the game, så att säga.
Mitt mål är att ändå lyckas pricka hälften av alla som är kvar rätt. Och det verkar vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kvar.
Så du ska komma upp i totalpoängen 6 då? Jag ska ärligt säga, innan du säger ditt betyg, jag vet vad det här kommer bli. Alltså det är den starkaste känslan i en IGN jag någonsin har haft. Så att om du svarar samma så kommer jag säga det ändå. Men det säger jag redan innan. För att det är så tydligt.
Ja, men jag tävlar mot mig själv nu. Det är det som är grejen.
Ja, det är bäst
och det här är ju alltså, för er som är nytillkomna lyssnare, det här är alltså segmentet då vi gissar vad IGN kommer ge ett spel i betyg. Och jag gissar att Assassin's Creed Mirage, som kommer ut den 5 oktober, kommer få en 8 av IGN.
Ja, jag är ledsen Lars Robin, men det är fel, för det kommer bli en 7.
Ja, du tror det. Jag tror att det här kommer vara en sån här return to form.
Ja, men nej. Det är, ja, men return to form är en 7.
Nej, jag tror inte det. Jag tror det är en 8. Vi får se. Okay. Du gissar en 7. Jag tror också lite av mitt problem är att jag har slutat helt konsumera. Jag har liksom slutat konsumera tv-spelscontent. För att jag vill inte bli påverkad när jag ska spela spel. För jag tycker det blir så mycket sämre då.
Och just det.
Det har ju gjort att jag vet inte vad IGN är längre riktigt. Jag har inte riktigt koll.
Du menar att jag då som har sett en preview av Assassin's Creed Mirage får en fördel av det, att jag liksom redan är lite inpejlad på IGN:s känslor i
frågan. Jag vill bara att alla ska veta det, att Isak Wahlberg, han spelar inte tv-spel, han tittar på tv-spelscontent. Ja, jag vill bara att det ska vara sagt.
Ja. Ja, det är väl därför jag är bättre på IGN då. För det är ju bara garanterat att jag är en one man army när det kommer till det här.
Men gruppen är en 1000 plus man army and woman.
Så jo, att, men det är ju ett aggregerat hive mind. Det är ett aggregerat hive mind svar. Förstår du hur många som har fel där hela tiden? Jag är ju en man. Alltså det är ju David mot Goliat. Jag är ju 300. Sparta är jag. Jag är Sparta. Jag är King Leonidas. De är den här jävla armén. Och du är den här jävla humpbacken som inte får vara med för att du är för dålig. Där har du den här podden i ett nötskal.
Just det. Jag är Zack Snyders goda smak. Som liksom inte finns längre.
Just.
Kul! Så där vet ni, in i eftersnacksgruppen på Facebook och rösta. Det kommer komma upp en omröstning inom kort. Och sen kommer väl, det blir väl säkert ganska tidiga. Vi får nog lägga upp den här ganska snart, för det blir nog en hyfsat tidig recension på det här, kan jag tänka mig.
Ja, den får nog den får väl komma upp i dagarna.
Vi ska gå down memory lane och prata om hur minns vi veckan som har gått.
Just det. Men jag börjar, för att ni vet ju alla vad jag ska prata om. Jag har ju gett mig fan på att spela klart Baldur's Gate. Och den här gången, jag har ju varit inne på det de senaste två veckorna, att jag har haft lite problem med att ta mig in i tredje akten. Bara för att jag liksom, ja, men du vet, man liksom kommer till ett crescendo och så ska man liksom börja om igen. Och där gäller det att få fart in. Och det hade jag inte. Mm. Och då har jag faktiskt fått kriga mig tillbaks. Och har nu liksom börjat ändå något så när komma in i andra akten. Den är ju liksom lite uppdelad, eller tredje akten såklart. Den är ju liksom lite uppdelad, ska sägas. Du kommer till ett område som är som ett liten förstad till själva Baldur's Gate. Som har ett par spår att gå efter. Lite setup så att säga. Och sen kommer du in i själva stan. Och där har jag nu kommit in då. Så jag är väl liksom, börjar i alla fall... Ja, jag börjar liksom förstå vad den här akten ska handla om i någon mån. Och tycker väl att det är lite intressant, för jag tycker att jag har fått liksom lite jag är lite imponerad av att det blir liksom en helt annan känsla här nu när det är en stad. Det blir mycket mer dense, det är folk överallt. Jag kan börja prata med någon och det kan visa sig att bara genom att prata med en NPC från ingenstans så dyker det upp liksom ett uppdrag som... Så att igår satt jag helt plötsligt för första gången då 65-70 timmar in i spelet och gjorde liksom ett dedikerat sneaking mission. Vilket var ju bara helt... Bara från ingenstans. Jag var tvungen att fixa en grej. Och den grejen var såklart kopplad till ett val jag kunde ta i akt 2. Från ingenstans. Och även kopplad till ett uppdrag jag kan göra i akt 3. Som jag inte hade gjort. Som hade gjort det här uppdraget enklare. Alltså du vet, det är bara... Och då blir jag återigen så där fascinerad över att har ni väntat i 3 akter här nu innan ni tar fram det liksom dedikerade sneaking game uppdraget.
Fan vad sjukt. Och så, har det funnits, men det har ju säkert funnits sådana du har missat också liksom.
Ja, men det här är liksom det här känns så dedikerat, för att det hade liksom varit, eller det beror ju på hur man rollspelar, men det kändes inte rimligt för min karaktär att gå in och mörda de här människorna. Det var liksom lite väl. Nej, okay. Om jag ska vara ärlig. Så att då blev jag imponerad igen över att de liksom har sparat en sån grej. Så jag fick ju helt enkelt trycka i mig liksom. Jag fick slå ut en vakt med non-lethal damage som jag nästan aldrig har gjort innan. Luta hans nycklar, ta mig in via en bakväg och sen använda liksom 3 stycken invisibility potions och liksom då turn-based att dasha mig igenom en tidningsredaktion faktiskt.
Dynamiskt spel alltså.
Du hör ju.
Men hur är det med, när du kommer till den stadsmiljön, känns det som att det blir liksom överväldigande mycket alternativ så att du känner att du liksom missar saker? Fattar du vad jag menar? Det kan jag känna nej, ibland när det blir så här väldigt dense med...
Nej, men mer att det är väldigt dense och att det tar liksom väldigt lång tid att ens röra sig liksom från ett torg till ett annat, för det händer så mycket. Man kan gå in i dörrar, ja. Du vet, det är så mycket olika bara... Men jag uppskattar den flavorn än så länge ändå. Och jag gillar att de har liksom portionerat ut så att så här, först kommer du till den här förstaden som liksom börjar bli dense men inte riktigt är det. Och sen kommer du in. Så det, jag tycker ändå att det game designmässigt är väldigt intressant. Nu har jag liksom fått en relation till två karaktärer som är väldigt viktiga för huvudstoryn och avslutningen där. De har liksom visat sig på ett eller annat sätt. Jag har fått liksom... Jag har vid två tillfällen känt att det är så här... Är det här som är buggen? Liksom? Det är ett tillfälle man ska ta sig in i stan. Som är så här, hur fan ska jag ta mig in här? Och så visade det sig att ja, det fanns ju såklart ett par lösningar på det som jag bara inte fattade. Liksom. För jag tänkte att ja, men jag kan väl gå rakt fram till de här och liksom prata med ur situationen. Men det kunde jag inte, utan jag hamnar alltid i en fight då som jag inte ville ta. Jag vet inte. Jag är fortfarande imponerad, men känner ju att den här tredje akten är ju mer liksom svårpenetrerad av det enkla, den enkla anledningen att du inte liksom går från liksom nod till nod som det har varit i del 1 och 2 på något vis. Att så här, jag går hit, här är ett goblin camp, här är den grejen, här händer den saken, här är den grottan. Här är det ju liksom, det är en stad och det finns något överallt. Liksom.
Man så fattar ju att de har haft problem också med performance just när det blir helt plötsligt 1000 NPCs och en massa bebyggelse,
ja,
exakt överallt.
Och här känner jag ju att spela på Steam-däcken. Performance-mässigt är det inte så problematiskt, men det är mer en fråga om fidelity. Alltså att det är liksom, det blir för mycket för den här lilla skärmen och den här mediumsättningen grafikmässigt att hantera. Det ser liksom inte... Jag vill inte spela det på Steam-däcken, så kan jag säga. För att det blir lite för granulärt liksom, och svårt att se. Sådär. Men det är ju mer ett hårdvaruproblem. Och jag kan ju spela på datorn. Så att, men det känns ändå skönt
alltså
att
den överhuvudtaget rullar på Steam-däcken är ju ändå ganska, måste man säga. Ganska imponerande att det funkar.
Ja, men verkligen, det är imponerande. Men jag tycker ändå det känns skönt nu. Det var lite svårare att penetrera, men jag känner ändå att jag liksom tagit mig igenom första förstaden, gjort det jag ska göra där, tagit mig vidare in i huvudstaden och känner ändå att nu vet jag vad. Jag vet lite vad jag ska hålla på med nu. Jag har liksom varit med om lite, det har hänt lite funky grejer som känns som en helt annan flavor än akt 1 och 2. Jag har liksom reconnectat med lite karaktärer från början på akt 1 och liksom, ja, du vet så här, jag tycker att det känns liksom bra, väldigt bra fortfarande. Det bara handlar om att liksom hitta tid och plats för att sjunka in i ett par 4-6 timmars sjok till för att få klart det. Men fortsatt ett fantastiskt spel.
Kul.
Ja.
Han var gött att det inte liksom total föll isär i tredje akten.
Nej, precis. Det är ju nästan lite synd här, att för nu har man ju liksom gått och oroat sig, så att man liksom nu på något sätt, från att tycka att det är världens bästa spel till att det är så här, man går in i akt 3 och är så här, ger dem så lite benefit of the doubt. Alltså det är liksom, jag väntar ju på att något ska skita sig, vilket tycker lite surar upplevelsen också. Jag än så länge 6-8 timmar in kanske i akt 3, tycker att det är fantastiskt att de liksom får till en helt annan känsla inom ramen för samma spel, och det är ett fantastiskt plus till det här spelet att de lyckas på något sätt skapa liksom, det här känns ju mycket mer som Disco Elysium helt plötsligt liksom. Det är ju fantastiskt att de har lyckats med det.
Ja, det är underhållning på hög nivå alltså. Överraskar och underhåller och leker med dina förväntningar.
Om vartannat. Ja, men det är väl där jag får lämna det. Och kanske att jag vet inte. Alltså jag kommer ju bara, jag kommer bänga på med det här tills jag är klar med det. Och det kan ta 2 eller 5 veckor till. Men då får du göra det. Jag tänker inte ursäkta mig för det.
Baldur's Gate-podden rullar vidare.
Ja då.
Jag lovade ju att jag inte skulle spela mer Starfield, men det gjorde jag ändå, för jag var trött och orkade inte spela Lies of P något mer.
Nej.
Så jag hoppade in och körde lite Starfield, och ibland är det så här när man kommer tillbaka till spel efter någon vecka, att det känns så här, fan vad jobbigt det här var. Baldur's Gate var ju faktiskt lite så. Att så här, jävlar vad jag har. Det är lite för mycket grejer för att hålla koll på egentligen. För att kunna göra det liksom, på ett bra sätt.
Ja.
Men Starfield var ju verkligen precis tvärtom. Att så här, just det. Fan, det är ganska enkelt och okomplicerat det här. Det är, man följer lite stories som man går runt. Och det är inte så jävla mycket krångel. Och det är ju en av liksom... såklart gripesen folk har med det här spelet, att det känns väldigt liksom ouppdaterat och fräscht, men om man gillar såna här spel, alltså, det har jag sagt tidigare, men fan vad gött det var att bara så här, fan vad gött, nu väljer jag en sidequest här som jag hade glömt bort lite grann att jag var inne på. Jag pratade om det, jag är ju undercover i The Crimson Fleet,
ja,
som är en av faktionerna som är piratfaktionen. Och så bara gick jag på den sidequesten, tänkte jag, provar och ser, jag har typ inte provat så mycket sidequests. Och så är den skitbra verkligen, en sån här djup, en sån här, jag får åka till deras skepp, nu blir det lite spoilers då för Starfield, men så här, åka till deras skepp som är så här skitmånga stjärnsystem bort, så jag måste hoppa via en massa andra stjärnsystem, och sen när jag kommer dit så är det så här direkt infighting i det här piratgänget, så jag kommer in i en fight direkt som känns helt random, som bara är för att de är typ sura på varandra liksom. Och sen får jag träffa ledningen i den här piratfaktionen och få liksom höra att så här, de är ute efter grundaren till den här piratföreningen har någon sorts så här, legacy som är att det finns ett skepp som han höll på att raida när han blev gripen typ för första gången. Det skeppet finns fortfarande kvar någonstans och har så jävla mycket loot i sig typ, och så ska man ner till en planet där han har suttit i fängelse. Det är en jävla cool grej liksom. Fängelset där han satt och gjorde ett fängelseuppror, det hette The Lock. Och sen så fanns det en rymdstation ovanför där alla plitarna var som hette The Key. Och då tog de liksom, de tog över The Lock och åkte upp och också då tog över The Key. Och det här är nu deras pirathögkvarter. Det är jävligt bra. Alltså det är bra lore, det är bra worldbuilding tycker jag.
Ja, jag tycker det låter nice. Det låter kul.
Ja, eller hur?
Ja.
Och så här, bra karaktärer, en skitkonstig så här, med ett jättestort skägg, någon så här hipster snubbe som försöker liksom så här, fan, ska vi inte döda ledaren då? Så säger vi att han bara dog här nere och så åker vi upp. Och, alltså så här, och så skiter det sig. Och så, alltså det är så här, det var fan intrikat och bra. Alltså jag blev väldigt överraskad och kom ju såklart på att så här, just det finns ju massa sidequests i det här spelet. Alltså, massa sidequests. Och många håller säkert den här kvaliteten. Jag tror Starfield har fått en lite av en så här bad, jag vet inte. Bara för att Baldur's Gate är så jävla mycket mer liksom nyskapande, eller nyskapande, men det är mycket mer så här som att en spelledare leder dig på riktigt liksom. Men det här är ändå ett jävligt bra tv-spel och ett jävligt... Det är så jävla god lunk i det, för det är ganska långsamt och enkelt och liksom skitsnyggt och coolt. Jag blev sugen på att spela klart det. Faktiskt och fortsätta vara och ha det puttrande. Och man kan verkligen ha Starfield puttrande. För det är inte så komplicerat liksom.
Ja, nej, det är
inte
härligt.
Så gömd. Så kul med Starfield. Som sagt, Lies of P, jag orkade inte riktigt med, men nu har ju Lies of P verkligen klickat för mig och jag verkligen fattar grejen. Och ja, det här året, alltså, det är helt stört det här året. Vilket, Lies of P är ett skitbra tv-spel. Kanske den bästa Souls-liken som inte är från From. Jag vet inte om den är bättre än, vad fan hette det där nu då? Nu glömmer jag den andra Bloodborne-liken när man har mech-armar och skit. Oh,
ja.
Jag kommer inte ihåg vad det heter det.
Code
ni
Vein.
Som vet, ni vet. Nej. Oh. Ah, skitsamma, det kom en tvåa här om sistens. Men den är väldigt bra i alla fall. Men nu har liksom settingen börjat växa på mig med de här puppetsen och Pinocchio-grejen. Att jag fattar nu att så här, det är klart, de har valt Pinocchio istället för Lovecraft. Det har ju massa mörker i sig också såklart. Och är så här weirdness.
Ja, jo.
Och nu börjar man liksom låser upp lite olika grejer ju länge man kommer, så att så här, nu har de lagt in lite säcker och mekaniker också, att du har en arm, en så här puppet arm där du kan sätta på olika attachments. Än så länge har jag bara fått då the puppet string. som är en sån grappling hook där du kan dra till dig fiender.
Såklart.
Men den, där har vi möjligheterna. Det kommer ju vara en massa olika accessories. Men det känns ju väldigt kul att man kan hålla på och mixa och matcha. Och sen kan man ju också mixa och matcha vapnen så att du kan, du har handles och blades på dina vapen. Så du kan ta din värja, ta handeln till din värja, sätta på den på din liksom, ja, vad fan, annan sjuk grej. Jag har någon sån här elektrovapen som man slår med. Och då kan jag helt plötsligt få värja attack med väldigt mycket reach och snabbhet med andra vapen.
Alltså, ja.
Och där kan man helt själv bara liksom bygga olika kombinationer av de här. För att tackla olika fiender och bossar och grejer. Och, vilket är jävligt kul, måste jag säga. Och nu känns det verkligen som att det här spelet står på egna ben. För i början är det ju bara så här, jävlar vad Bloodborne det är då.
Ja.
Men det är ändå, de har ändå lyckats peta in precis så mycket grejer så att det ändå känns som att så här, ja, de försöker inte bara imitera utan de gör faktiskt en lite egen grej. Men samtidigt så känner jag ju att om jag sitter och hyllar det för mycket så är det ju, alltså så här, det blir ju svårt för att så här, kan det vara Game of the Year när de bara tagit ett annat spel rakt av och bara
det är klart det? Det är klart det kan.
Ja, men det är nästan för snott. Eller det är klart det kan vara med på Game of the Year, men det blir nästan lite så här, men hur jävla mycket får man bara sno liksom? Men samtidigt, plattformspel och ja, folk har ju snott från Nintendo i alla tider. Allt de har gjort har ju folk bara tagit. Det bara känns som att inget har varit så blatant som Lies of P. Men vilket jävla bra tv-spel alltså. En riktig rekommendation. Det är skitroligt och lite läskigt och utmanande på precis rätt sätt. Riktigt utmanande bossar också, som är riktigt luriga att försöka ta sig an.
Kul för dig.
Och sen, ja det är kul. Man behöver alltid souls alltså. Ingen sommar utan souls och så vidare. Sen har jag ju då också startat och kört några timmar Phantom Liberty. Cyberpunk DLC:n. Oj, 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 vad gött det är att komma tillbaka till det här spelet alltså.
Ja, det är det.
Det var mer, det var mer av en fröjd än jag trodde.
Vad kostar det?
Man kan ju börja med att 300 spänn kostar det.
Åh jävlar, ja, men det är ju typ 30 timmar också.
Ja, och det är en fucking stil alltså, skulle jag ändå säga. Redan nu så är det så här, okej, CD Projekt Red, senaste gången jag besökte det här spelet på riktigt på Xbox då, var ju 2020.
Ja,
det blev ju vårt Game of the Year då. Och så här, är det, alltså det är klart, det är samma spel, men det är så här, det är så jävla stabilt, det är så jävla snyggt. Alltså man jämför det gärna med Starfield. Starfield som är, det är ju såklart en helt annan best, men en helt annan grej. Men det här är ju så här, det flyter som fan i 60, det är så jävla snyggt designat, ljusat, och det är så, det är så polskt liksom. Det är det här töntiga, alltså de har ju ingen smak samtidigt som de har världens bästa smak. Och det är därför deras spel är så jävla intressanta hela tiden.
Ja, precis. Så att
det blir som att se på en 80-talsrulle liksom. Och
nej,
de har verkligen
ju,
lutat
de
sig in i det.
De lyckas ju med en helt annan flavor. Det är ju liksom, ja, man känner igen allt, men de har liksom tiltat 22 grader åt höger och man är så här, jaha.
Precis. Och Larian har ju lite det också alltså. Man känner lite samma ådra i att det är liksom så här, de vågar ta sig, men vi tar det här beslutet. Det är jättekonstigt och lite töntigt, men
ja, men jag tycker också att båda har ju liksom, de bygger sina spel utifrån de spelen, alltså så här, de bygger sina spel från liksom sent 90-tal som någon slags,
ja,
alltså det är därifrån det kommer liksom.
Exakt.
Det är OG gaming i modern skrud, inte modern gaming i modern skrud som mycket annat.
Nej.
Är då.
Det är liksom System Shock och Duke Nukem känns det här som liksom.
Exakt.
Det är så här,
ja.
Och nu om man ska prata, alltså hela uppdateringen är ju såklart en uppdatering i sig. Det finns poliser, bla bla bla. Det där går ju att läsa på om man vill spela om originalspelet, men jag går ju nu in, jag blir ju direkt kontaktad. Jag hoppar in som min gamla vi liksom.
Ja.
Är helt, och jag, min sista spaning var på någon jävla soptipp. Jag vet inte fan vad jag gjorde där. Men jag blir uppringd av så här, kom till Dogtown typ av någon random person. Och så får man åka dit då, som är en sån stad i staden under jorden typ.
Ja.
Jag tänker inte spoila premissen, men det är så här, det är sån jävla tempo. Det är ju som ett sånt side, alltså ett mission i spelet. Man kan ju spela det typ när som helst, verkar det som.
Ja.
Eller det kommer precis som man gör med Pan Am och de där liksom. Men de bara kastar in en i en sån jävla korkad setting som känns så här. Det skulle verkligen kunna vara en Stallone eller en Arnold-film. Alltså det är exakt så jävla dumt som man vill ha det. Och så bara kastar de in en i den här nya miljön med, och precis som första Johnny Silverhand uppdraget var i spelet, så är det så här, ja, ni ville hela tiden bara göra ett actionspel. Det är ju så uppenbart. Den här öppna världen var ju bara en typ eftertanke. Och nu är det verkligen så här, ja, det här är bara, det är som en shooter-kampanj liksom.
Ja.
Det är så jävla gött, och de får till det så otroligt så här, pricksäkert för en person född då på 80-talet, i alla fall. Så det är verkligen bara actionspelet som man ville ha hela tiden. Så jävla gött, flyter skitbra, och det är så här, du vet, feta set pieces, så coola saker som kraschar in i andra saker, så enorma robotar och
oh.
Ja, det är otroligt vad bra de är när de är som bäst alltså.
Hur fan ska man hinna?
Ja, jag vet inte, men det här, ja, alltså det är ju helt meningslöst för mig att spela det här egentligen, men nu vill jag prova det, och jag tänkte jag provar väl lite, och så blev jag så här, ja, det här är ju skitbra. Det är ju verkligen årets bästa shooter helt plötsligt. Är det här. Och det är så jävla gött om man kommer tillbaka och kommer ihåg att så här, just det, de pratar lite konstigt i Cyberpunk. De har liksom skapat ett nytt språk där de har tagit bort vissa så här verb och du vet,
hey,
det är så här, ingen ingen säger så här I've seen that, utan de säger bara seen that. Du vet, det är just så jävla konstigt. Ja, det är ett jävla märkligt egen ton. När man hoppar in i uppgraderingssystemet och menyn, så kommer man ju också ihåg att så här, okej, det här var inte Cyberpunks stora selling point. För jävla vad rörigt det är. Jag fattar fan ingenting av den här Netrunner.
De har liksom gjort om det där, så ska vi bli bättre.
Aj, aj, man kanske måste läsa på om det då, men för en person som inte har sett någonting om det, så är det är otroligt förvirrande, skulle jag säga. Alltså man fattar ju vad allting är. Det går ju, men jag vill inte sitta i liksom en kvart och läsa bara uppgraderingarna, men det är ju jag kanske. Men det här spelet är ju uppenbarligen ett actionspel, en romp. Och att då behöva sitta så här, vi har nollställt alla dina stats, vilket de hade gjort då. Det är tydligen en grej, så du kan liksom, och sen har du fått en ny uppgraderingsträd för relic-chippet som du har i huvudet, som har låsts upp på något sätt. Jag vet inte. Jag tycker det är så uppenbart att så här, CD Projekt Red ska sluta göra öppen världsspel. De ska göra bara actionspel. Och förenklare och gör typ Control liksom, fast med deras flavor. Vilket de gör nu i Cyberpunk. Och så är det, inledningsvis har det varit lite för lite Keanu, kan jag säga. Han dyker ju upp direkt och är underbar, och sen försvinner han lite grann, och ja. Det tyckte jag inte riktigt om. Jag vill ha mer Keanu. Men han är dyr som helvete, antar jag.
Ja, men han var ju fläckvis med i första spelet också. Han var ju inte med så mycket. Det är ju bara att över de där 60 timmarna eller vad det var, så blev det ju en timma Keanu kanske. Så om du får en halvtimme Keanu, så ska du vara glad, tror jag.
Ja, man ler ju varje gång han dyker upp. För han är ju så underbar. Och ja. Jag vill bara lämna er med citatet som var det sista som hände när jag dödade en boss igår. Som är att i animationen när man dödar den, när man trycker på en prompt, så skriker vi "Rest in piss shitbot". Och Game of the Year 2020 har aldrig varit mer Game of the Year 2020. Jävla gött alltså.
Rest in piss shitbot. Det är ju namnet på avsnittet. Det är ju en av de bästa linesen som har yttrats.
Ja, det är också,
den är ju right there. Kul. Det är ju världens lättaste line att skriva. Men just därför är den också så svår att få fram.
Ja, men det är därför det är, eller man vet ju inte det, men det känns som att det är en polack som har skrivit den, för det är något man skriver och sen tar man bort det för att det är så här, nej men han kan inte säga så. Det är ju så precis som när Keanu pratar om sin kuk i någon sekvens som vi också har pratat om.
Just det.
Men liksom så här, men herregud, ni kan inte ha Keanu Reeves, världskänd skådespelare, som säger det här. Men så här, det kan vi, för i Polen säger man vad fan som helst tydligen.
Ja, ja, bli
underbara, underbara CD Projekt Red.
Det här var Control Boo, Sveriges bästa podcast om tv-spel.
Bli medlem i eftersnacksgruppen på Facebook. Bli Patreon så hör den oklippta podden före alla andra utan reklam. Även Jonathan Tengvalls äckliga hentai-spel.
Ja.
Och köp en kaffekopp på Podstore. Det har ni förtjänat.
Kuken på er, era jävla spelpulver.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.